Supervarmt välkomna till ett nytt avsnitt av Teknikpäron med mig Ida.
Och mig Magnus Blix.
Tada! Ja, välkommen igen Magnus till köksbordet.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är förhållandevis bra skulle jag säga.
Är det det? Mm. Jag tycker det är lite tumultartat. Ja. Vet du det? Uppror, ja, omskakat.
Vi har ju dels det här coronaviruset. Som ställer till det på olika sätt. Mm. Men vi kunde också konstatera i veckan här att vi lyckades klämma in förra avsnittet exakt på den enda dagen vi var friska.
Ja, ja.
För nästa dag så började
de igen. Vi har inte haft någon coronavirus, vad vi vet.
Nej, precis.
Vi har haft andra
virus, höll jag på att
säga. Magsjukor och grejer. Ja. Nej, men vabruari har ju varit. Och vabmars. Ja. Nu är vi friska. Så nu kör vi nytt avsnitt. Så får vi se hur länge det här håller i sig.
Mm.
Men jag tänkte mer på att du och jag ju hade tänkt åka till USA den här helgen.
Ja, vi har ju dividerat lite fram och tillbaka. Men gamle Trump hjälpte oss på traven idag. Mm. Genom att stänga gränserna för oss europeer.
Mm.
Men vi har ju lyckats avboka både flyg och hotell. Och jag tror vi får tillbaka allt som det ser ut.
Ja, men det var väl i och för sig inte det stora bekymret egentligen. Jag tyckte det var bara, var så inställd på att åka och sen ställer såna här saker. Den här resan var verkligen inte menad att bli av, kan man säga.
Nej, precis.
Vi var sjuka precis innan. Och, ja.
Jag ringde faktiskt SAS tidigare i veckan och frågade hur det skulle gå till att ställa in då, eftersom vi hade magsjukeproblem då.
Mm.
Men vi behövde inte fundera på det, som sagt.
Nej.
Men vi är, vad som tur var, friska idag.
Mm.
För vad hände idag, Ida?
Ja, vi har varit och pratat lite med Huawei.
Mm.
Eller Huawei. De säger själva Huawei, så jag får försöka lära mig.
Ja, vi har ju lärt oss att det egentligen ska uttalas Huawei.
Ja, i Kina åtminstone. Ja. Eller, jag vet inte.
Men nu har man väl försvenskat det och kör på det. Det är lite som när vi var på Xiaomi's event.
Mm.
De säger ju också inte Xiaomi, utan Xiaomi.
Det är inte Xiaomi eller någonting sånt där i alla fall.
Nej, precis. Men
det skulle man kunna uttala på många konstiga sätt. Hur som helst var vi där och tittade lite på ny hårdvara som är på gång till Sverige, kan man säga.
Precis.
En vikbar telefon har vi vikt på idag. Mm. För första gången för mig var det i alla fall.
Det här var ju egentligen tänkt att vara ett mycket större event.
Mm.
Men även här har ju corona då ställt till det och... Man har bjudit in väldigt mycket utvecklare som skulle komma och kika på den här dragningen.
Mm.
Men de fick inte komma, utan det blev vi...
Jag vet inte om de ville komma heller. Nej. Det är mycket, mycket saker som ställs in nu som ni också har märkt.
Precis.
Massor av mässor och nu får vi inte ha sociala sammankomster med fler än 500 personer och grejer. Det är mycket sådana här saker just nu. Men hur som helst, vi fick komma och prata om Huaweis nya produkter. Men kanske framförallt om deras nya tjänster och appbutiken som de kallar för App Gallery.
Mm.
För sedan maj förra året så får ju inte amerikanska företag samarbeta med Huawei längre. Det pågår ju liksom lite handelskrig mellan USA och Kina. Och just Huawei har drabbats väldigt hårt då de inte... De har hamnat på någon svartlista där borta och då var alla amerikanska bolag förbjudna att arbeta med dem. Så att, är man då en Android-utvecklare eller en tillverkare som använder Android, då är det lite bekymmersamt, för att då försvinner inte Android i sig, för det finns ju det är ju open shell-kod, stora delar av Android som man får lov att använda, men alla Googles synkmolntjänster och kartor och YouTube och sådana saker försvinner. Och Google Play Store, ju som är en ganska viktig grej i dagens mobiltelefoner. Mm. Så sedan dess så har ju då Huawei hoppat över och lanserat några produkter här i Europa, och eller i Sverige framförallt. Och sen Nu så ska man göra det, men man måste ju göra det med en egen appbutik och egna molntjänster som då heter Huawei Mobile Services istället för Google Mobile Services eller något sånt där då. Så det var det vi fick försöka lära oss lite mer om idag.
Mm. Jo, det här kom ju lite som en chock då.
Då ja. Mm. Mm. Ja, gud ja.
Och sen har det spekulerats lite i vad ska hända nu. Hur sjutton ska de lösa det här liksom?
Och många så här befintliga Huawei-användare med tidigare telefoner har ju varit jättenervösa antagligen. Oj, vad händer nu? Kommer min telefon sluta funka? Och sådär. Men de har ju fått befintliga telefoner som redan fanns. De har ju fått fortsätta använda sina Google-tjänster.
Precis.
Så det har ju mest påverkat då de här nya som kommer nu.
Ja, och idag har vi fått höra liksom lösningen på problemet då.
Ja, de utmaningen. Ska satsa sig ur den här krisen kan man verkligen säga.
Verkligen.
Och bygga upp en tredje konkurrenskraftig appbutik. App Gallery.
Mm. Om man tar backar ett steg här då, på sättet de har löst det här, de kommer fortfarande på sätt och vis köra Android.
Ja,
men precis. Man utgår då istället för från det här Open Android projektet som finns.
Mm.
Som ett open source variant av Android. Det är väl egentligen det Google utgår ifrån i sina versioner också. Ja, det är kärnan kan man säga.
Mm.
Det man inte får med där, det är ju alla tjänster som Google då säljer, eller man ska säga, till användarna och till
tillverkarna
då. Mm. Så det är en massa SDK eller såna här API och kits eller man ska säga. Om man ska dra en Apple-referens där då, olika kit så att säga.
Ja, men
så att alla de här tjänsterna måste de då utveckla själva och ha egna backend-system då som stödjer.
Mm.
Och det kan vara allt från AI till molnlagring och betalning och rubbet.
Ja, och sen är appbutiken en till del. Förutom alla de där tjänsterna så är appbutiken som en egen
grej. För från och med de här nya telefonerna då och system, eller plattorna, så kommer ju helt enkelt inte Google Play Store finnas kvar längre.
Nej.
När jag liksom insåg att ja, men de behöver ju bygga någonting eget och från scratch och konkurrera då med Apple och Google, så tänkte man ju att det här är ju kört.
Det är fler som har försökt.
Ja, om inte Microsoft klarar av det och typ, jag vet inte, jag fick så här vibbar från typ Symbian eller någonting som Nokia hade.
Mm.
Att det här kommer inte bli bra. Och ingen kommer väl köpa det. Här är inte här i alla fall i
alltså, det krångliga är väl inte så här för utvecklare att faktiskt göra konverteringen i det här fallet, för Huawei eller Huawei verkar ha gjort det så lätt man kan göra det. De har försökt ta fram exakt motsvarande grejer som Google erbjöd, så att man liksom bara kan byta ut vilka kit och anrop och molngrejer som ska göras på något sätt som utvecklare. Så det ska väl inte vara, man behöver inte bygga en helt ny app eftersom det fortfarande är Android vi pratar om. Så att jag antar att det borde väl gå ganska lätt att göra det här.
Ja,
men att få en apputvecklare att lägga tid och energi på att utveckla den här grejen, justeringarna som ändå måste göras, då krävs ju någonstans en kritisk massa. Dels att det finns en kritisk massa Huawei-användare, det ska finnas tillräckligt många telefoner och någon sorts riktig efterfrågan. Och sen så är det väl lite så här, har man fått över några stora saker på sin sida, då är det ju mer troligt att resten så här kommer efter. Men att få ombord de där första är ju säkert jättesvårt.
Ja. Nu snodde du mitt momentum lite här. Och vad jag tänkte säga att de satsar ju hårt nu för att inte bli det som jag precis sa. Ett nytt Microsoft liksom,
oh ja.
Mobile.
Ja.
De kallar sig själva att ja, men det här kommer bli det tredje ekosystemet. Det kommer vara Google, det kommer vara Apple och det kommer vara Huawei. Och som du säger,
ska jag vara helt ärlig, så var det väl också så att de räknar ju dit några fler såna här saker som ekosystem är, som Facebook och så vidare, men absolut det tredje stora liksom mobila.
Precis, och att precis som Google och Apple så kommer de också då satsa på att ha inte bara liksom det här, utan det är hårdvara och det är tjänster och det är liksom, ja men, rubbet. Så det känns som att de vill satsa på, inte vet jag, göra självkörande bilar de också. Liksom.
Mm.
De ska bli, inte vet jag, Kinas svar på Google och Apple i princip.
Mm.
De drog lite så här hur de tänkte kring just det här du sa, att hur de ska kunna slå sig in på marknaden och faktiskt lyckas med den här det omöjliga projektet.
Alltså, ja, totalt sett så finns det ju kanske, det är ju miljontals appar i alla fall. Sen hur många liksom, som faktiskt används är ju mycket färre. Men de hade väl, det finns någon sorts lista på de här apparna liksom måste finnas. Mm. Och det var 20 000 någonting.
Mm, jag har faktiskt skrivit ner. De menar på att det finns massor med miljoner av appar, men det är ungefär 2 miljoner som används världen över. Och av dem då så är 18 000 kritiska för att ett sånt här projekt eller ett ekosystem ska liksom överleva.
Ja, det kan man ju relatera till själv, att om man så här köper sig en ny telefon, då vill man ju ha sina appar. Alltså som när du bytte till Android, så ville ju du ha de här sakerna för att livet skulle fortsätta funka. Sen var du ju tvungen att göra vissa justeringar. iCloud funkade inte i Android och så vidare.
Nej.
Men ja, ungefär 18 000 behöver man då för att täcka in världen.
Mm.
Alltså så. Inte 18 000 appar som en svensk söker efter kanske, men...
Mm. Precis, det blir lite som för mig att gå från Apple till Android. Att,
ja, skulle du skaffa dig en Huawei-telefon så skulle ju du vilja ha en massa tjänster och appar där.
Precis, men och det betyder ju inte det att... Visst, Google Cloud kommer inte finnas liksom, eller Drive och de grejerna, men det kommer ju finnas substitut då. Som precis för mig då, som inte kunde använda iCloud när jag bytte till Android, så kommer jag, om jag byter från Android till Huawei, så kommer jag också behöva byta.
Mm.
Men det kommer finnas där, det är det de lovar.
Mm. På sikt åtminstone, på sikt. De är på väg ditåt. Mm. Jobbar för det.
Deras strategi här, de körde igång för 6 månader sedan ungefär här i Norden.
Någonting sånt.
Och har...
Alltså, det är väldigt ambitiöst. Vad de säger är att de startar upp lokala teams alltså på alla marknader. Så det finns ett svenskt team som jobbar med att försöka få svenska appar ombord till App Gallery. Och att de, ja. Så det ska inte vara det här, ni vet, som när man försöker få tag i Google-supporten och typ skickar ett mejl in i ett svart hål och ingen aning om man någonsin kommer få svar där borta från den amerikanska jätten, utan det ska finnas någon svensk liksom, kontaktyta. Så det är väldigt ambitiöst. Det är ju jättemånga personer som håller på i världen i, vad sa han, så här, 170 länder liksom håller de på.
Mm. Och de hoppas väl på att fånga de typ 200-300 viktigaste apparna, och då tror de att när de har fått dem, då kommer liksom resten hänga på något sätt.
Mm. De har ju redan signat en väldigt viktig partner, åtminstone här i Sverige. Ja, BankID ska komma, eller finns redan.
Finns, ja.
Det är ju mycket grejer vi behöver BankID till, så det är väl en jättebra början.
Ja, och de underströk också att de ser ju inte liksom App Gallery som en ny affärsmodell eller en ny intäkt, utan det här är ju någonting som finns för att understödja deras hårdvara. Som är...
Det är ju lite wink-wink till Google då, eftersom Google ju lever på all data och som använder det på ett sätt och inte har någon dyr hårdvara. Alltså de har ingen dyr hårdvara ens. Medan Apple har alltid sagt, nej, vi gör kvalitets liksom, hårdvara och säljer den. Din data är inte liksom, produkten för oss. Och det är samma sak som Huawei säger nu då. Men vi gör ju hårdvara först och främst.
Precis. Så att, ja. Och det låter väl liksom vettigt på sitt sätt. Och det gör ju kanske att de också kan tänka sig att, som du sa där, hjälpa till mer med att försöka få ut de här grejerna också. Snabbt och enkelt. Och det leder också till då att om de nu inte har det som någon form av intäktsmodeller, att det kommer bli mycket bättre för utvecklarna också i form av lönsamhet i apparna.
Ja, de tog upp det här med att men i de andra appartikerna så har det ju länge funnits någon sån här 70-30 dragning i intäkterna, så Apple-utvecklarna har fått 30% och Google och Apple har behållit en större del av kakan själva, så att säga. Och då säger Huawei, nej, vi kommer göra det bättre. Det kommer vara en annan fördelning, det ska vara rättvisare, det ska vara, ja, vi ska samarbeta, det ska vara, vi har chansen här att göra en bättre upplevelse liksom.
Ja. Och här någonstans i dragningen så drog jag öronen åt mig lite och tänkte, ja, men det här låter ju som Microsoft i exakt repris typ. Men det som jag inte visste riktigt och eller liksom aldrig har tänkt på, det är ju hur stor marknaden är för dem i Asien.
Ja, nej, men jag håller med. Det tänker man inte på riktigt, men de, alltså, globalt sett så är de väl den andra största tillverkaren av telefoner, och i Kina så är de ju nummer ett på allt möjligt. Alltså, så.
Precis, de har alltså skeppat 240 miljoner telefoner bara förra året, om jag förstår det hela rätt.
Och den här App Gallery är på inget sätt ny. Nej. Alltså i Kina är den största appbutiken.
Precis. Och man har 600 miljoner användare, varav en tiondel och 68 miljoner är registrerade konton. Som de motsvarande...
Huawei ID heter det, va?
Ja, någonting sånt. Apple ID eller Google-konto liksom. Och det där någonstans så liksom, ja men det kanske, där kände jag att ja men det kanske faktiskt finns någonting i det här. Något jag trodde först på att nej men det här kommer ju aldrig funka, men ja, nej. Får man dem på tåget och det ändå finns någon där bakom som utvecklar det fast i Asien, så kommer ju systemen finnas där. Det är ju bara att lyfta hit dem. Det blir liksom ingen mer kostnad riktigt för Huawei att försöka lansera det här i Europa och på samma sätt. Det är klart att det kommer kosta pengar, men det är inte lika stor insats som det var för Microsoft att försöka ta plats bara här.
Sen är ju Huawei ingen alltså de har pengar.
Ja.
Alltså det är en jättestor, de säljer ju mycket hårdvara av alla möjliga slag, och också som vi har pratat om innan de kom, tror jag, att de inte bara gör en mobiltelefon, utan de håller en ganska stor av deras verksamhet är ju vad heter det, telekom, så här, nätverksutrustning, 5G-utrustning och sånt.
Precis, de har ju, det här är ju deras lilla bit.
Ja. Men så de har ju någon sorts finansiella liksom muskler och någon uthållighet som inte så många andra har. Alltså en mindre tillverkare skulle kanske inte orka göra det här eller ha pengarna som krävs.
Precis, och de försökte också lyfta det, alltså, ja men det här är ju också en bra väg för oss att hjälpa företag här i väst att ta sig in på den kinesiska marknaden. Om man vill ha dem som kunder, så att säga.
Mm.
Det är ju sant. För att de har ju kanske inte alls samma utsträckning Apple-telefoner där. Kanske inte Android heller, för den delen.
Jo, Android-enheter har de ju såklart. Men inte Googles Pixel-telefon, eller vad tänkte du? Alltså, ja. Ja, Android är ju... Alla de här kinesiska tillverkarna, Xiaomi, de kör ju Android i olika varianter.
Så fast det... jag fattar det som att det fanns ytterligare olika system. Men det kanske är Android-baserat ändå.
Jag vet inte.
Man ser det till själva utvecklingen då. Som, jag är ju webbutvecklare, men jag sitter ju rygg i rygg med både iOS och Android-utvecklare.
Ja, du berättade det som att ni har... när man ska tillverka appar så får man liksom ha ett litet iOS-team och ett litet Android-team som gör samma app. Fast,
ja. Det är ju väldigt lite som går att återanvända mellan de här apparna om man inte gör någon form av webbaserad historia som delar kod.
Mm.
Vilket det går mer och mer om att folk vill göra, eller företagen vill göra riktiga native-appar som är skrivna i... enhetens egna språk, så att säga.
Mm. Det blir ju en bättre upplevelse för användarna om det är så.
Precis. Och om vi går in på lite mer detaljer där. Så att som det ser ut just nu så finns det 1,3 miljoner registrerade utvecklare. Och en annan grej är just de här lokala teamen vi pratade om förut som kommer kunna hjälpa till med utvecklingen och se till att apparna blir godkända snabbare och hela den biten. För mig är ju liksom, som du sa här, man har två... teamet, iOS och ett Android som sitter och utvecklar två helt olika appar. Men här kommer ju det inte skilja jättemycket mellan Android-appen och Huawei-appen, tänker jag.
Nej, det verkar inte som att det ska behövas i alla fall.
Nej,
men man kommer ju behöva så här... Jag vet inte helt hur de här kitten implementeras i praktiken om man bara byter ut funktion, gör ditt i datten, fråga Googles kart grej om den här saken och få tillbaka det här svaret. Om man då bara behöver byta ut fråga istället, Huawei, känns det samma sak?
Ja, men precis. Jag tror att vad de försöker göra är att replikera alla de här stegen. Det gör liksom en egen bransch av koden och byta ut
lite andra upp liksom. Mm.
Och visst, det kommer inte vara exakt. Det kommer behövas pillas lite grann och de kanske inte funkar exakt likadant och sådär. Men så man får köra lite omvägar. Men i stort, det här var ingenting de sa själva. Men jag tänker mig att det inte borde vara jättesvårt.
Nej, jag vet inte heller.
Om det inte är någon väldigt avancerad app då.
Men jag kan ju fortfarande tänka mig att en mindre utvecklare av något slag kanske inte har resurserna eller ens liksom tiden att göra de här anpassningarna. Det är väl det. Man måste liksom, moroten, motivationen för att göra det jobbet måste ju ändå handla om att det finns jättemånga Huawei-användare som kommer, det är värt att göra det här. Eller så är det värt det för att man bara får en stor påse pengar för att göra det från Huawei. Alltså, ja. Så gjorde ju Microsoft. Kom igen. Vi betalar er, gör appar till våran plattform. Och det, jag kan väl tänka mig att Huawei gör något liknande också.
Det är väl frågan hur de ska lyckas sälja tillräckligt många telefoner här för att det ska vara värt för utvecklarna.
Alltså fram tills det där embargot från, eller den där sanktionen från USA, så sålde de ju säkert ganska bra med telefoner här, kan jag tänka mig. Det, under åren som jag har klämt och känt på deras produkter har det ju varit fantastiska telefoner. Med bra kameror och bra processorer. Alltså allt har varit bra på den fronten. Men att sälja telefoner utan alla Google-tjänsterna, de släppte ju nu, vad heter den då? Mate 30, någonting, någonting, som liksom aldrig, det var ju ingen idé att köpa den här, för den hade inget. Liksom. Men nu så släpper man ju då de här nya telefonerna, då finns ju i alla fall App Gallery, och där säger de ju då att vi jobbar stenhårt på att få in alla de här grejerna som du vill ha. De här 18 000, någonting, någonting. Alltså majoriteten av de här grejerna ska finnas, ska dyka upp.
Det jag tror skulle kunna hjälpa dem, eller kanske enda räddningen egentligen, det är ju, och det kommer vi till senare, men att de har även tablets och PC-datorer.
Ja.
Som är, vad jag förstår, väldigt, men svenskarna gillar dem, eller vi i Norden.
Mm.
Vi säljer, de sålde typ bäst här efter sin hemmarknad.
Mm.
Och de jobbar ju stenhårt på att få ihop det här till någon form av sömlös...
Ja, men det,
ja, alltså, precis som Apple, att det finns AirDrop, då kommer de ha någon motsvarande liksom tjänst. Och de visade även en del nya coola funktioner som Apple inte har, som du får om du köper hela deras svit, så att säga.
Ja, men en del i att det ska finnas, att vara just ett ekosystem, är ju att du ska ha någon sorts mervärde om du köper en Huawei-telefon, platta eller dator. Att det liksom, grejerna ska funka ihop.
Ja. Så jag tror att det mer kan vara så att man köper en laptop från Huawei och sen köper man en telefon för att matcha sin laptop. Skulle jag kunna tänka mig.
Ja. Jag tror ju att Apple framförallt hade precis så i början. Att man bara, jag älskar min dator. Undrar om jag... Och så funkade grejerna bra ihop liksom.
Precis.
Så var det nog många som fastnade först.
För de har ju lite som Apple också, ett så här lite premium-känsla på sina produkter. Du sa de att det är det de jobbar efter också. Mm. De har, i alla deras PC-lineup så är det bara metall. Och även i telefonerna.
Ja, de, alltså,
ingen plast.
Jättesmala skärmkanter på de bärbara grejerna. Jag vet inte, visst, de jobbar jättehårt på det där.
Ja.
Sen kan man ju, lite som du och jag brukar säga för alltid, att det är väldigt likt annat man har sett förut. Det kanske inte är någon så här superegen design som sticker ut på något håll, utan det är väldigt likt Apple-grejer, är väldigt likt, alltså så här. Men deras bärbara, den datorn som vi tittade på idag var ju metall, supertunn, lätt, nice, det ser ju fint ut.
Jag tyckte den var väldigt fin faktiskt. Och bra specifikation på också.
Och sen har jag ingen aning om prislapparna på de där grejerna, men jag kan ändå tänka mig att man får mycket för pengarna liksom.
En intressant funktion de visade där just mellan PC:n och telefonen var ju att man kunde blippa med någon form av NFC och få upp skärmbilden från telefonen på PC:n. Rätt fiffigt faktiskt. För att jag sitter rätt ofta så här och switchar liksom mellan laptop och telefon så fort det surrar i fickan. Tänk om man bara kunde ha telefonen i ett litet fönster på datorn. Liksom,
ja.
Med alla appar. Och liksom, du fjärrstyr telefonen i princip.
Mm. Jo, det såg riktigt läckert ut.
Mm.
För att, som du är inne på, det plingar i fickan. Och man bara tar upp telefonen för att svara på en chattmeddelande eller något. När man lika gärna skulle kunna bara fortsätta skriva på samma tangentbord. Nej, men det såg läckert ut. Det gjorde det verkligen.
Utöver de här apparna så... Eller ja, det är väl egentligen en del av apparna. Men de berättade om någonting som hette Quick App Kit. Som var någon form av sätt att ladda in appen via App Gallery då. Om utvecklarna skrev den på något visst sätt så kunde den laddas in utan egentligen någon form av datamängd, så att säga.
Det var väl en moln...
Jag funderade lite grann.
Förlåt, det var väl en moln, en lite mer molnbaserad app. Någon light-version liksom, som inte tar någon plats i själva telefonen.
Ja, fast de visade ju demot att det var ett spel, ett bilspel. Jag tänker, hur skulle det vara molnbaserat? Visst, du kan ladda ner vissa sektioner och streama liksom innehållet. Men jag funderar mer att de har låst i det liksom scopet där, så har man låst vilka bibliotek man kan och får använda. Så att istället för att liksom man kompilerar en hel klump man laddar ner, så förutsätter appen att det finns vissa saker förinstallerat i operativsystemet som gör att själva vikten av appen blir betydligt lägre. Och sen kanske, som du säger också, att vissa resurser streamas ner då, som bilder och sådär. Ja, jag vet inte, men det här bildspelet startade ju från App Gallery på någon sekund i den här Quick App-varianten, medan det tog en halv minut eller någonting att ladda ner appen och köra igång i det vanliga, på det vanliga sättet. Och det där vore ju rätt trevligt, för att en sak som jag stör mig på är när man ska testa någonting och sen tar evigheter att få ner den för att man råkar sitta ute på Vision någonstans och
eller dålig upptagning. Som jag har varit med om. Koppling. Har du våran app? Nej, om du har den, då kan du få rabatt här eller samla kuponger eller där. Så ska man stå där i kassan och bara vänta lite då. Jag ska bara ladda ner den här appen, skapa någon sorts konto. nu kan jag blippa QR-kod och få... Ja.
Och så ser man att den är 350 meg stor.
Ja, och så står det liksom en liten kö av folk bakom och man bara, lugn, jag ska bara skapa ett litet konto här.
Så att det var väl en fiffig idé, men jag skulle vilja veta mer tekniskt hur det fungerar och varför det går så snabbt då. Jag är nyfiken.
Ja.
Och också ett sätt att egentligen skynda på så att App Gallery blir mer komplett på en gång. Så kommer man kunna lägga till, eller företag kommer kunna lägga till bokmärken till sina hemsidor som appar App Gallery.
Det kan man ju göra i iPhone idag i alla fall. Att om jag besöker Aftonbladets hemsida varje dag så kan jag spara det som ett bokmärke som blir som en appikon på hemskärmen. Och det är ju bara, då kan jag liksom trycka på den och så kommer jag direkt till Aftonbladets hemsida istället för att jag ska först öppna webbläsaren, skriva in adressen och så vidare. Och det var ju ganska... Det är ju en småluring från Huaweis sida, för att det ser ju alltså ut som att någon har en app i deras App Gallery, men i själva verket så laddar man bara ner ett bokmärke. Det kommer förhoppningsvis vara lite tydligt att det är det man gör, men du kan ju alltså göra sådana själv också. Du kan öppna, de kommer ju inte ha en Chrome-webbläsare, utan det kommer ju vara en egen Huawei-browser som finns i den här telefonen, och där kan du alltså spara ner bokmärken på hemskärmen, precis som... Eller på skrivbordet tror jag de kallade det för, jag vet inte. Ja, men...
Jag tyckte det var superfiffigt i alla fall. Jag vet inte varför ingen har tänkt på det förut. Så länge det märks i App Gallery att det här tydligt är en, som de kallar det då, en quick link. Så är väl det en mycket mer naturlig väg att lägga saker på sin hemskärm eller skrivbord än att gå in på webbsidan och skapa ett bokmärke som hamnar bland apparna. Jag gör det inte för att det känns så konstig väg att gå på något sätt. Så att det här känns mer naturligt. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var bra.
Ja, det är bra. Det är bra förutsatt att det jag får då när jag trycker på den här grejen på hemskärmen faktiskt i viss mån liknar en app åtminstone. Alltså det ska ju vara en väldigt mobilanpassad sajt jag kommer till och inte liksom något som... Ja.
Eller ännu värre, som det finns många exempel på också i både iOS och Android, att man laddar ner en komplett app som egentligen bara är en browser som går in på hemsidan.
Ja, det händer ju. Det är inte roligt.
Nej, kanske. Då vill jag skjuta någon alltså.
Ja, nej men så att de är väldigt ambitiösa Huawei med det här projektet, och de har en uppförsbacke, men klaffar grejer vidare efter BankID, att det kommer liksom de här sakerna vi är vana vid att ha, så kanske folk kan tänka sig att leva utan Googles tjänster.
En sista grej som du kommer kunna hitta i App Gallery, det är teman. Där företag och utvecklare då kommer kunna sätta ihop kompletta teman med bakgrunder och färger och ljud, antar jag, som man laddar ner som en klump.
Ja.
Och installera direkt. Det verkar också fiffigt. Jag antar att man kan sälja dem.
Säkert. Ja. Jo, deras App Gallery innehåller, precis som de andra två appbutikerna, möjligheter att göra sådana här in i appen köp och sånt. Så att det
kanske finns det ändå, det vet jag faktiskt inte, något liknande. Men i iOS finns det inte något sånt, va? Det är väl bara bakgrundsbild.
Ja, nej, men det är för att iOS är ganska låst. Och du får ju inte lov att... Ofta, du kan ju jailbreaka din iOS.
Det är ju rätt ofta vi får frågan hur man byter ringsignal på iPhone, och jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska svara nu för tiden.
Du och jag, eller menar du på jobbet? Eller,
alltså, vi får, eller ja. Jag får
ja.
Frågan.
Ja. Ja, men jag tänkte bara om det var en privat fråga eller om du så här, på jobbet får frågan om man byter riktsignal.
Nej.
Nej, jag fattar. Privat. Jo, nej, men det får jag också ofta frågor om såklart. Absolut. Det är lite krångligt. Men det är för att Apple har en massa egna format på allt. Det är inte bara att ta random MP3 och
nej.
Så.
Plus att de vill tjäna pengar på att sälja via iTunes och sånt här. Så har de krånglat till det lite extra.
Jag vet inte om det är därför de har krånglat till det, men visst.
En sista grej som jag skulle vilja prata om när det gäller just Huawei och App Gallery eller deras mjukvara. Det är väl säkerheten.
Mm.
Man blir lite så här, ja, men om de nu inte får handla med USA för att de ser det som någon form av säkerhetshot. Eller varför skulle vi liksom lita på de här enheterna på något sätt?
Ja. Nej, men det är väl, alltså det är där någonstans den här diskussionen har börjat från första början såklart. Går det att lita på Huawei som är ett kinesiskt bolag? Kina är inte en demokrati och så vidare.
Nej. Och där adresserar de ju såklart också på dragningen idag. Där dels då så är hårdvaran certifierad, eller kärnan, inte hårdvaran, förlåt. Kärnan i koden så att säga. Så att den ska vara säker. Och det kan jag läsa upp här om det. CCEAL5+ certifierad. Vad nu det betyder. Men ja, det känns väl ändå bra tycker jag att de har låtit någon titta på det här och konstatera att det ser bra ut liksom, och fått ett certifiering.
Det var väl den enda vägen de hade framåt i det här. Huawei var väl att vara jättetransparenta med västvärlden. Kolla här, vi släpper, ni får titta hur mycket ni vill. Ni får undersöka hur mycket ni vill. Vi är oberoende, vi är, jag vet inte, de har ju liksom behövt ha den här inställningen. Och jag tycker också att de har en väldigt ödmjuk inställning nu. Och de måste väl ha till liksom kunder och så. Omvärlden. Vi är här för att stanna. Vi kämpar vidare. Vi ska försöka och syna oss hur mycket ni vill. Typ.
Precis. Och när det gäller datalagring här i Europa så har man slutit avtal med T-Systems i Tyskland som står för...
Ja, men de hänger ihop med Deutsche Telekom.
Ja.
Alltså, ja.
Precis. Och de ska väl vara pålitliga. Och allting lagras lokalt
i Europa. Ja, precis. Alla europeiska användares data och alla apputvecklare som liksom har någonting här i Europa och gör all data ligger där och inte i Kina.
Nej. Ha. Och utlejt på tredje part. Så det känns väl också tummen upp här. Gör jag
de har precis. A for effort. Sen har ju Huawei, precis som både Google och Apple, de har ju något separat litet säkert chip som ska sköta fingeravtryck och alltså så här. Och i... Så, men de är ju, ja.
Mm.
Det känns inte så osäkert på det sättet.
Nej, jag menar nu är det här bara liksom ord och saker på en presentation. Jag vet inte vad det betyder i praktiken. Men jag antar att någon kunnig kommer kolla upp det här och konstatera om de har gjort bra saker eller inte. Men om det stämmer så känns det ju bra, tycker jag.
Mm. Ska vi prata om vikbara telefoner?
Ja.
Det var lite så här, kan ni sluta prata så jag får springa och vika lite? Eller? Hur kände du?
Ja, de släppte ju var det i somras. Pratade om, jag vet inte, Mate X i alla fall.
Ja.
Huawei Mate X.
Den kommer väl aldrig hit, va?
Nej.
På grund av saker.
Precis. Men nu har man från och med idag väl. Jag tror de skickade ut pressreleasen samtidigt som vi satt där. Lanserat Mate XS.
Ja.
Och det är en som är fullt ut med 5G.
Just det. Det är viktigt. För 5G kommer ju. Allt mer och mer telefoner har ju 5G-stöd.
Precis. Jag kan väl bara dra lite vad de sa i alla fall. En sak som jag tyckte var rolig, de kallar själva gångjärnet och mekanismen som öppnar och stänger telefonen här då, för Falcon Wing Design. Det känns lite Tesla över det, va?
Ja. Hur gör det?
Telefonen kommer ha en 8-tums skärm när den är uppvikt. Och när jag höll i den där så känns den ju... Jag vet inte vad formatet blir, liksom, men det var nästan lite kvadratiskt på något sätt. Som två stycken telefoner blir över den.
Ja, exakt. Ja, men precis. Det är ju två telefoner bredvid varandra fast också, och gångjärnet eller vad man ska säga.
Man har... den viks ju liksom med skärmen utåt och inte inåt som...
Ja, men tänk dig att du öppnar en bok fast med permsidan mot dig. Alltså så.
Precis. Det känns väldigt avigt, men det var inte så konstigt när jag höll i den sen. Men vi kommer till det. Lite hands-on reflektioner. Den har också två batterier. En i liksom locket och en i... Eller ja, en i varje skärm eller man ska säga.
Och sen är det halva. Som en tunn... Eller tunn. Den är, det är som en kant ute i, på ena sidan. Och där i finns egentligen alla kretsar och grejer.
Mm, som ett litet grepp kan man säga när den är öppen.
Ja.
Den har fyra kameror med något samarbete från Leica.
Leica. De fortsätter samarbeta med Leica. Det har de gjort ett tag.
Och kommer du ihåg att jag rantade lite på selfie-kameror här för något avsnitt sedan?
Ja.
Kanske till och med var förra, jag minns inte.
Nej, men vi höll ju på att prata om det. Jag har också pratat om, tror jag, på Samsungs den här flip-telefonen. Att de hade en omöjligt liten skärm på som man kunde använda som en lite selfie.
Ja. Den här har ju alltså ingen selfie-kamera, utan när du ska ta en selfie så viker du ihop den och använder ju skärmen på baksidan. Som...
Ja, man vänder ju bara på telefonen.
Så precis. Då får du den bra kameran som selfie-kamera.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Men då tyckte jag nästan det var ännu smartare att du kan om jag skulle fota dig, då kan jag sätta på så du kan se vad jag ser när jag tar bilden.
Så att, jag kommer inte ihåg vad de kallade det, men i princip som du sa, att ja, båda kan se vad man fotar samtidigt.
Och det var ju ändå lite nice. Tänk att jag skulle hålla upp min telefon här och försöka ta en bild av dig. Då får du upp en ganska stor bild av dig själv. Mm. Eftersom du har, allt jag håller emot dig är ju nästan skärm, förutom kamerabegren och så. Kan du säga, där, stopp, jag tycker inte min lugg ligger nice här, så jag fixar till håret lite.
Nej, men det är lite så. Du vet, när man står i spegeln så ser man ju alltid jättebra ut. Och sen så kommer någon och tar bild på en.
Mm.
Och då ser man ut som jag vet inte vad.
Precis, då har luggen ramlat ner. Eller man gick helt plötsligt hemifrån och så är det någon sorts orkanvind där på väg till jobbet. Så ser inte frisyren alls lika nice ut.
Mm. Precis. Pris på den här kommer vara 25 990.
Ouch.
Ouch.
Ja, nej, det är de här vikbara telefonerna som kommer nu. De är inte billiga. Om vi tyckte liksom flaggskeppsmobilerna som började komma då med iPhone 10 och allt det där var dyrt. Så de här vikbara grejerna, de är dyrare.
Mm.
Förbeställ en sån från idag.
Ja. Nej, men jag tyckte, vi fick ju faktiskt känna och klämma och leka med dem här rätt så länge. För att vi var ju inte så många där idag.
Nej. Det som liksom... Ja, det känns ju helt... När man är så ovan vid det här så man tänker, jag kommer ha sönder den här. Ja. Den går sönder nu, hur gör man? Vilket håll ska man? Så?
Jag var helt säker på att nu har jag vridit den åt fel håll och håller på att bryta av skärmen när jag skulle stänga den första gången.
Paus. Förlåt för det korta avbrötet, Magnus. Men alltså, jag måste bara ta ett litet sidospår här. Vad är det med sängar och barn? Man söver ett barn mitt i sängen.
Mm.
Och sen, hur man än bär sig åt, så efter en stund så har de liksom rullat iväg och är på väg ut över kanten. Mm. Som att de har någon sorts noll självbevarelsedrift.
Ja, det är frågan. Man får bygga ner sängen i golvet på något sätt. Lite japanskt.
Eller om man då tänker sig att vi gör sängar där man ligger med huvudet åt det hållet och fötterna åt det hållet. Ska barnen inte ligga tvärs över eller något annat sånt där dumt så man inte får plats i sin egen säng.
Mm.
Skitsamma. Barn sover igen. Kör. Vart var vi någonstans?
Ja, vi hade ett litet sidospår angående just det när vi stod och pratade där efteråt att man undrade hur många gånger liksom vi, eller hur mycket vi klipper i podden egentligen.
Den här podden, ja. Klipper vet jag inte, jo det gör vi till viss del kanske ibland, men det blir mycket pauser i alla fall.
Ja.
För någon vaknar.
I snitt så vaknar väl barnen 3-4 gånger per avsnitt. Det kanske inte ni hör alltid för att jag brukar klippa bort det.
Ja.
Det är inte så mycket att lyssna på.
Nej, det är trapp med jag som stampar i trappen.
Ja, och sen brukar vi ha kattbesök kanske 2 gånger per avsnitt.
Ja.
Och ni brukar få höra lite kattlucka som stängs och kattmat som tuggas.
Ja.
Om ni undrar vad det har varit för någonting.
Ja.
Ja. Tillbaks till Mate XS.
Ja.
Nej, men som sagt, när jag skulle stänga första gången så det liksom tog emot lite för mycket så att jag blev lite orolig. Har jag stängt till något fel håll nu? Håller jag på och bryter av skärmen här? Vågar jag verkligen ta i mer?
Det är läskigt, det är jätteläskigt. Och den här liksom, mekanismen var ju, den var lite trög. Så. Och sen hade den ett väldigt distinkt knäck. Så. Där det liksom, och man bara, det låter till och med om den. Liksom. Mm. Man kommer definitivt behöva vänja sig vid det här på något sätt. Innan det känns naturligt.
Jag noterade att den hade en sån här liten film på skärmen också. Precis som första Fold-versionen hade. Du vet, när alla YouTubers pillade bort den där. Så visade det sig att det var en del av skärmen. Och så gick det inte så bra. Så jag frågade, ska den här sitta här? Eller ja, den ska inte tas bort. Så jag gissar att det kommer fylla med en hel del varningslappar när den här säljs också.
Ja, säkert. Man fick liksom låsa upp den på något sätt med en knapp när den var ihopvikt.
Mm.
Så det var inte bara att böja ut den. Men, så. Men när den väl var ut i plan, då var det bara att vika ihop den och man kände sig klar.
Ja.
Men ja, jag tyckte som sagt att det kändes lite läskigt men, och lite trögt. Så.
Ja.
Så jag undrar vad som händer när man har vikt den 10 000 gånger. Om den är lite mjukare då eller om... Den kommer fortsätta vara sådär lite så hela tiden.
De sa de hade ratat den för 12 000 vikningar, tror jag.
Ja.
Eller var det 120? Nu blir jag osäker. Tror jag 12 000.
Det lät lite.
Ja, jag tyckte också det lät lite när vi stod där. Men jag frågade inte vidare.
The original device would last for 100 000 folds. Huawei också, säger också att they improved hinge technology for Mate XS. Snap into place with more ease.
Sure. Då tror jag faktiskt hon sa fel, hon, eller den personen vi pratade med där. För att jag reagerade också och tänkte bara, va? Bara, ja. Men de har så sagt fel bara. Men nu läser vi här att det står 100 000.
Ja, det är mer i linje med hur de andra viktelefonerna funkar i alla fall.
Precis.
För alltså, du förstår ju själv hur snabbt man kommer upp i 10 000.
Ja, absolut, absolut.
Hur som helst, Mate... 10, alltså jag vill säga 10, så jag är helt inne på Apple-spåret här. Men XS, den har en oerhört saftig prislapp som sagt. Hårdvaran är, den kändes ju väldigt gediget och bra så. Och det är någonting trevligt med att man kan vika fram en sån där stor skärm. Och att när den var ihopvikt att man kunde använda skärmen på baksidan till exempel den där kameragrejen som jag tyckte. Skulle jag kunna använda liksom. Men jag kan inte riktigt komma över att när man känner ju den här viket, kanten liksom. Mm. Det är ju en sån liten bubbel man drar fingret över. Ett fartgupp typ.
Jag störde mig för oväntat lite på det faktiskt.
Mm.
Men ja, jag tänker så här att... Jag skulle säga det att när jag höll den med två händer uppvikt och skrev på tangentbordet.
Mm.
Wow. Det var ju som att skriva på en laptop liksom, eller ja. Du förstår. Men det gick fort.
Mm.
Och jag kunde använda två fingrar istället för den här pekfingervalsen. Liksom.
Så har jag jättelänge gjort när jag hade den större iPhone-modellen.
Mm.
Då la jag den ner. Och så skrev jag med två fingrar. Det gick också supernice. Men där är ju problemet att man hade väldigt lite skärm då. För tangentbordet tog ju upp typ hela skärmen. Här får man ju mycket skärm. Och sen, de har löst... Eller verkar ha löst att köra flera appar på ett jävligt snyggt sätt.
Mm.
För du kunde svepa fram en meny från sidan och välja liksom, ja, men nu jag vill ha webbläsaren här och någon Viaplay-app här för att titta på.
Ja. Körde man någon form av long touch på ikonerna så kan man liksom dra ut den och placera den var man vill på fönstret.
Så att den blev
liksom och i uppvikt läge så hamnade de bredvid varann. Mm. Och om man sen då slog ihop telefonen så hamnade de på varann istället.
Ja.
Så att det var inte så att de gick tillbaka till något i enstaka läget.
Utan det såg snyggt ut.
Och det är ju en feature som de har haft på tidigare telefoner. Just att kunna köra två appar ovanpå varann.
Mm.
När de bara haft en normal avlång display så att säga.
Men det såg ut som att det funkade rätt smidigt. Nu har jag ju som ingen egen så här, tidigare erfarenhet från det här. Men så här, det såg ju lovande ut. Så där skulle man väl kunna vilja ha det. Det är lite liknande hur jag redan har det på min iPad till exempel. Och där funkar det ju bra. Alltså, bara upplägget. Det är väldigt skönt att kunna dela upp saker. Skärmen ibland.
Ja. Och i uppvikt läge så var den verkligen supertunn. Och hela enheten kändes lätt.
Förutom den där kanten då där de har själva systemkretsen och så var den ju väldigt tunn.
Vilket jag tyckte gjorde så mycket. Det blev som ett grepp nästan.
Ja. Nej, men det blev det verkligen. Ja. Och så tyckte jag ju också att i ihopvikt läge så är den ju inte supertjock, men tjock. Men den var väldigt hög. Så men det är ju många Android-enheter som är det nu för tiden. Så att, det har ju blivit någon ny standard att de ska vara lite sådär.
Ja.
Det är definitivt ingen så här nå med tummen över hela skärmen telefoner vi pratar om. Inte Nej. För mig i alla fall som har relativt normalt stora händer.
Så här, kan man lösa priset
Och, på sikt.
På sikt.
Den här telefonen.
Och kvaliteten. Så att den känns lite mindre sketchy liksom. Och det gäller väl i princip alla fold-telefoner just nu. Som, det känns som att de har ju fått ta rätt stora kompromisser för att få ihop teknologin.
Mm.
Så älskar jag formatet. Jag skulle absolut kunna ha en sån här i fickan.
Mm.
Det går ju inte att ha ett skal på just den här modellen. Så att hur det här skulle... Det jag menar att man måste få upp kvaliteten på något sätt. Då, så att, eftersom du har ju skärm åt alla håll på den.
Ja, alltså,
finns
jag
mycket ytor att repa.
Har fått en del repor i min iPhone-skärm här. Så det blir det väl värre med den här eventuellt. Alltså, eller det blir inte värre så, men det finns väldigt mycket att repa.
För att kunna fälla upp den så där och arbeta lite mer. Jag tar mycket hellre en vikbar telefon än liksom gå runt med de här seglen som finns idag i form av iPhone Pro Max och Samsungs nya, vad heter den, Ultimate?
Mm, nej, Ultra.
Ultra, förlåt. De är ju jättestora.
Mm. Ja, fast den här var ju också jättestor, tycker jag, i hopvikt läge. Alltså, det är ju ingen liten device.
Ja, fast den var bra mycket mindre än, tror jag, var den inte det?
Ja, kanske på...
Vi får kolla siffrorna.
Den var ganska smal, men jag tyckte den var väldigt hög.
Ja.
Jag klagar ju på det här ofta, men tjejjeans, no go. Mm. Det här kommer inte funka. Jag kommer behöva en designerad väska för att ha med mig.
Men jag har magkänslan att den var betydligt mindre än Galaxy Fold i alla fall.
Den har inte jag sett, så att det är möjligt.
Ja. Jag är väldigt glad att vi fick klämma och känna lite på den här, för att den kommer inte gå att klämma på i butik. Vad jag kan förstå, att den kommer stå inglasad.
Jag har ju svårt att se hur någon sån här vikbar telefon kommer ligga så att man kan klämma och känna på den helt fritt. För de kostar för mycket. Alltså alldeles för mycket. Stöldrisken måste ju vara överhängande bara den. Plus att vi har ju sett åtskilliga YouTube-klipp på folk som går in och bara har sönder så mycket de kan i typ en Windows- eller Apple-butik eller sådär innan de blir utkastade. Nej, den kommer nog vara lite så.
Mm.
Med all rätt exklusiv eftersom den kostar massor av pengar.
Ja, nej, men jag skulle gärna prova en sån här med en drulleförsäkring.
Magnus har redan skickat massa offertförfrågningar till försäkringsbolag. Nej, men jag tyckte också det var jättekul att få testa den. Och det har ju varit lite av, ska säga, inom citattecken sorg med att vara föräldraledig just här och nu. För det har ju dykt upp jättemycket såna här saker som jag bara har missat för att jag är ledig. Eller, igen, för det borde inte heta föräldraledighet. Det borde heta föräldrajobb eller något. För det är väldigt jobbigt att vara föräldraledig. Men jag har inte kunnat... göra sånt som jag gjorde i jobbet förut. Det vill säga titta på såna här telefoner. Så det fick jag göra idag. Superkul.
Mm.
Helt klart.
Känner vi oss nöjda med Mate XS?
Jag tror det. Du ska köpa en vikbar telefon när de blir billigare. Hur mycket billigare behöver de bli?
Tillräckligt billiga för att jag ska kunna köpa en ny varje gång jag sönder den första, tänker jag. Nej, men jag tänker lite så här. Den här Escobar-telefonen vi pratade om.
Ja.
Nu vet jag inte hur mycket scam det här är. Det verkar ju som bara att det är YouTubers som får sina exemplar.
Mm. Marcus Brownlee har lagt upp en ny MKBHD, vad heter han? Han har sånt. Det är lite jobbigt att säga hans namn, måste jag säga. Men han har lagt upp en video om det här som har ju släppts mellan vi pratade om den första gången i podden, eller hur?
Mm.
Den kom väl bara för någon dag sedan. Där han har beställt den första, fick den aldrig i sitt eget namn. Sen beställde han den andra i ett annat namn och den fick han inte heller. Fast sen fick han precis den första.
Ja. Sen fick han den första, men den andra har han fortfarande inte sett röken av. Nej. Som han beställde i någon annans namn då.
Ja.
Och han skulle ju få den första, men de vill ha en video.
Ja, det var massa... Ja, det verkar lite skämmigt, ja. Lite skämmigt verkar det här vara. Köp inga Escobar-telefoner.
Nej. Men min poäng var, om det nu mot förmodan skulle vara så att det här är riktigt, kan de köpa in de här overstock-lagren och sälja dem för $400 med någon form av vinst, då är ju de inte så här dyra egentligen som de är ute i butik. Kostar de så här för att de kanske inte vill sälja så många, eller för att de tar väldigt stor höjd för att de kanske behöver skicka ut 5 exemplar innan kunden ger upp? Eller varför är de så här dyra som 26 000 kronor?
Men ja, det här är ju, det får ju Apple också jätteofta kritik för. Eller, så. Varför är allting så jäkla dyrt? Man har pratat om en Apple-skatt typ och sånt där. Alltså det är ju inte bara de komponentpriset det sammanlagda komponentpriset som Apple vill ha tillbaka när du köper något. Eller nej. Google eller Huawei heller för den delen. Utan man får ju lägga på alla utvecklingskostnader och liksom så. Mm. Och så vill man ha lite vinstmarginal på det. Så.
Men om resultatet av att man har ett så högt pris att ingen köper dem eller väldigt få. Jag vet inte, jag förstår inte riktigt.
Alltså, man lägger ut en sån här produkt
för 26 000 kronor överhuvudtaget.
Absolut inte massproducera en sån här grej heller. De kommer inte kunna sälja en sån här telefon i miljontals exemplar nu. Det går inte, tror jag. Tror inte de kan liksom ens få fram så mycket. Så det är väl därför det blir dyrt med. Det är svårt att tillverka.
Ja. Jag vet inte vem som kommer köpa de här mer än typ kändisar.
Ja, det är väl de. That's it. Jag tror inte det behövs något mer.
Nej, för vi diskuterade lite på vägen hem också. Det är inte så här...
Företag
kan ju inte heller sälja de här. Eller liksom köpa in det till sina anställda riktigt.
Det är väl som Tesla. De började med att släppa supersportbilen väldigt få har råd med. Nu är vi snart ner i någonting som andra har råd med. Det är inte jo, roligt att vikbara mobiler kommer ha lite samma utveckling.
Fast de här har ju pengarna, det är ju inte det.
Vem har pengarna?
Huawei.
Ja, nej, men jag menar tekniken.
De behöver ju inte samla pengar genom
att... tekniken i sig är ju fortfarande alldeles ny och dyr. Och liksom.
Ja, jag var väldigt skeptisk till konceptet förut. Men efter att nu för första gången hållit i en och... Ja, jag ger det här några år. Sen hoppas jag att de har löst problemen som finns. Och i så fall så är jag där, tror jag.
Men inte för $400, lite till kan jag tänka dig betala. För du har ju köpt dyrare telefoner
Ja, alltså förutsatt att den inte pajar direkt. Så kan jag väl betala lika mycket som jag betalar nu, uppenbarligen.
Ja. Yeah.
Men det känns ju som att det blir väldigt svårt att den ska hålla lika bra. Man kanske skulle kunna göra en modulbaserad telefon på något sätt där man just själva vikelementet är lätt att byta ut för en mindre summa på något sätt.
Nu har namnet helt fallit med ur minnet, men jag surfade faktiskt förbi något sånt, exakt något sånt där projekt. En mobiltelefon som är, den hade ett ganska lågt pris, den var allting, alla reparationer var jättebilliga.
Du, vi pratade ju lite nyss om kattbesöken här. Nu är vi uppe på kattbesök nummer 3.
Ja. Jag knuffade precis fysiskt bort mikrofonen från mitt face.
Och nu rotar han i en plastpåse här. Det jobbiga med de här avbrotten är att vi kommer av oss varje gång. Vad vi höll på att prata om. Du sa att du hade hittat ett projekt som hade någon form av modulärt system.
Ja, men precis. En mobiltelefon som där reparationerna var... Alla reparationer kostade samma sak. Det var billigt som tusan. Det var så här framtidens liksom mobilgrej. Jag borde googla vad det var för något.
För jag tänker om själva skärmpanelen nu bara kommer vara en liksom en liten OLED plastbit, då kanske den borde vara ganska lätt att byta ut. Man bara liksom pluppar ur den ur en liten kontakt på sidan och sätter i en ny plastbit. Så kan man köra den ett år tills den är repig och gångjärnan börjar eller vet du det. Den här vikpunkten börjar ge sig.
Du tänkte att själva vikskärmen skulle vara lite som en så här engångsprodukt, fast inte man bara kan vika den en gång, men du vet, man byter ut den efter ett tag.
Ja, men jag kan tänka mig att just själva OLED-panelen, visst, de är dyra, men det är inte 50% av telefonen, eller? Det måste ju vara annat också. Jag vet inte, vi spekulerar här. Nog om XS, Mate XS.
Mm.
Ja. De visade också upp lite andra saker. Tablets och PCs.
Mm.
PCs.
Det var en ny term.
Ja, jag vet inte om jag har sagt så förut. Men laptops i alla fall. Och de kallar ju sina laptops för Matebook. Jag tänkte inte gå in så mycket djupare på det här, utan det här var mer en liten observation. Jag tyckte om...
Alltså det vill jag vill säga om plattan, det är att de släpper en proffsplatta, liksom någon sorts, de försöker göra den bästa plattan de kan göra, något liknande Apples iPad Pro, som såg, den kändes väldigt nice, den såg, tangentbordet kändes nice, pennan kändes inte kanske riktigt lika nice, men så här, det ska vara fet hårdvara och så vidare. Och det har väl saknats hur länge som helst. Någon kvalitetsplatta på Android-sidan.
Det till så tilltalade mig den här tableten. Tableten tilltalade mig.
Alltså, inte tablet. Nu har du varit och pratat med en massa engelsktalande människor. Platta, eller vad vill du kalla det för?
Ja, surfplattan då.
Ja.
Och för liksom Huaweis grej verkar ju vara att med tunna kanter.
Mm.
Och det gillar jag.
Mm, jag med.
Så även med den här plattan. Och det var...
90% skärmyta.
90% skärmyta och 540 nits ljusstyrka för att man skulle kunna använda den till grafiska grejer och sådär.
Är det för den delen kunna använda den utomhus någonsin? Ja. Nej, men jag tyckte den var mindre än den, alltså nu har ju vi den stora iPad Pro, men den var mindre så. De är väldigt behändigt format. Jag gillade den.
Den jag inte gillade var att de hade en punch out i panelen för selfie-kamera.
Ja.
Ja.
Det behöver man inte gilla, men det är poppis på många håll.
Ja, men varför? Varför ska du ha en selfie-kamera på en tablet?
FaceTime håller på att säga, men motsvarigheten.
Ja, jo, ja, kanske. Ja, nej, men det förstörde intrycket lite tycker jag. Men tillbaks till laptopen. De hade ju, när de pratade om laptopen så sa de mycket om också deras egna tänk kring det, att design är väldigt mycket och de vill placera sig i premiumsegmentet. Eller i alla fall känslan ska vara premium medan priset kanske ska vara.
Det var en enda grej han sa som fick mig så här, det där vill jag ha på min MacBook. Men de har fingeravtrycksläsare inbyggt i strömknappen.
Mm.
Och sen har de en separat krets som hanterar allt som har med fingeravtrycket att göra. Så att när du startar datorn, redan då tar den ditt fingeravtryck och autentiserar det. Så att du behöver aldrig, den bara loggar in direkt.
Ja.
Du behöver inte vänta på någon Windows-login-skärm och sen stoppa dit någon fingeravtryck. Och det var smidigt.
Ja. Nej, men det låter fiffigt. Och de pratade ju mycket om hur de vill försöka integrera funktioner de redan har byggt i telefonerna in i datorerna.
Sen måste jag bara, som stor parentes, jag har inte använt någon Mac med inbyggd fingeravtrycksgris. Det finns ju, jag har inte använt dem, så jag vet inte hur det funkar där. Mm. Om det är samma sak i en Apple-dator.
Man får väl nästan tro det.
Eller? Jag hoppas verkligen det. Men jag måste
att han refererade till Windows-datorer.
Ja, och där måste man ju vänta på Windows Hello och de där antar jag.
Alltså han sa aldrig Apple, så jag gissar att det är som Apple.
Men det var väldigt nice.
Mm. Och även där då, full view display med tunna kanter och de kör ju på 3:2 förhållande istället för 16:9 som många andra gör.
Inte alla varianterna, men några alltså, ja, de hade det. Det gillar jag.
Ja, alltså sitter man inte och tittar på massor av film så är ju 3:2 eller typ 16:10 eller vad som helst som är lite högre än 16:9 rätt trevligt egentligen.
Alltså jag behöver inte någon bredd för att surfa på internet eller skriva i Word, tvärtom. Nej. Jag behöver höjd.
Så att det var ju helt rätt. På MacBookarna är det väl 16:10. Mm. Lite högre än 16:9. Men de ser ju lite lustiga ut. Men det är nog rätt.
Men det är därför jag gillar iPad Pro egentligen mer.
Mm.
För att den är ju en annan ratio på. Bättre ratio. Mer A4-lik.
Precis. Och sen det vi pratade om förut. Att man kan få upp mobilskärmen. Och just det, glömde jag säga också. Att när man får upp mobilskärmen där. Så, och man styr mobilen liksom remote från din PC-skärm. Så sa han också att typ drag and drop skulle fungera. Så du kan typ ta en fil alltså och dra och släppa.
Det där funkade på plattan också. Det var inte bara på de bärbara.
Nej, precis. Det är ju fränt faktiskt. Och om man går tillbaka till surfplattan också. Så det sista vi kikade innan vi gick var ju att det finns ett
desktop-läge. Men det där tror jag inte heller är helt nytt. Jag har för mig att jag har blivit visad någon tidigare variant av det förut. Men du kan få till det där apparna öppnas i fönster.
Ja.
Så att man liksom kan lägga dem ovanpå varandra. De har stöd för blåtandsmus. Liksom. Så det blir lite mer multitasking-vänligt. Liksom.
Mm.
Det känns också som att om många appar har stöd för det där, absolut. Jag vill minnas att det inte det var jättemycket appar som hade stöd för det sist jag tittade på det där. Men det kan ju absolut ha ändrats. Det kändes lite mer Chromebook, alltså så.
Mm. Ja.
Det var ganska snabbt att byta emellan också. Ja.
Nej,
förlåt.
Det är väldigt mycket att prata i munnen på varandra idag.
Ja, men jag kommer på grejer här efterhand. Ja. Det finns ju en massa laptops från andra tillverkare som man kan liksom vika ihop. Just så det. De blir lite surfplattiga.
Mm.
Var det inte någon av dem som också hade när man vek ihop den så att skärmen var liksom som en platta att den också fick ett mera pekvänligt läge då som var lite mer platt likt och sen när man vek ut den igen så var det lite mer Windows, jag kanske har drömt det där men
nej men från och med Windows 8 så fanns det väl ett tabletläge
Men jag funderade vad jag mest var ute var om den gjorde det automatiskt.
Jaha.
När man ihop. Nu är jag lite mer platta. Nu är jag mer skit.
Jag har ju en... När vi träffades så köpte jag ju en Dell Venue 11.
Du menar när vi var i Vegas?
Ja.
Och vi gick in i Microsoft-butiken?
Yes.
Du köpte den där. Mm. Jag skrattade åt dig. Mm. Sen gick du av någon diffus anledning till Apple-butiken och köpte en iPad också. Ja. Då skrattade jag inte åt det längre. Nej. Då blev jag kär.
Ja. Nej, men jag är ju så här lite. Jag gillar ju att prova allting. Jag gillar Apple för vissa saker och jag gillar Windows för andra saker. Och, ja. Så att de hade någon superrea där i Microsoft-butiken. Så jag plockade med mig en sån där hem från USA. Och den körde ett tag som någon form av reselaptop-tablet. Och till den här så gick jag och köpte ett tangentbord kan man säga. Alltså det är ett original tillbehör då, som har en docka som är ett tangentbord med extra batterier. Och då hade jag ju, man kan ju önskat att när man satte i liksom tableten i det här tangentbordet att den slog om till desktop-läge. Och när man tog ur plattan så skulle den gå över till plattläge så att säga. Men det gör den inte. Det kanske är någon inställning, det vet jag inte. Men ja, i övrigt ganska fiffigt. Jag har faktiskt kvar den för... jag tänkte att jag skulle ha den som någon form av smarta hempanel. Det var ändå en schysst skärm på den, alltså IPS. Hej och.
Magnus, vi har en frågelåda på Instagram.
Ja.
Ni som lyssnar har inte skickat in jättemånga frågor. Men vi har fått en fråga som jag kände att jag borde svara på. Minns du vad frågan, hur frågan löd?
Nej.
Okej, det är min tidigare kollega och kompis Jakob som undrar om jag var tvungen att välja en Android-mobil. Vilken skulle jag välja? Jakob, du är taskig som ställer den här frågan till mig. Lång paus. Jag klipper bort den här pausen ungefär så. Men den är lång. Oj, vad svårt att svara på.
Ja.
Vad tror du att jag skulle vilja ha?
Jag vet inte.
Jag vill säga typ Pixel. Mm. Grym kamera. Det vill jag ha. Jag skulle lika gärna kunna säga Samsung. De har också ganska trevliga kameror. Eller de har trevliga kameror. De har... Alltså både om man jämför en pixelbild med en Samsung-flaggskeppsbild och en iPhone-bild så egentligen är det ju lite hur de sköter färger och kontraster och sånt som är kanske den största skillnaden. Alla tre brukar ta en bra bild. Liksom. De har bara så, tweakat på lite olika sätt. Eller? Vad säger du? Ungefär.
Ja,
liksom.
Ja.
Så att jag tänker mig att jag skulle kunna... Det är väldigt viktigt för mig att det är en bra kamera. Mm. Väldigt viktigt. För det är den enda grejen jag fotar med. Jag får ju lite så spunk som du vet ibland när jag surfar runt på internet och bara, vad får du att fota den här människan med för kameran? Det ser för så ut. Sån är jag.
Mm.
Jag har också lite problem med, det finns ju ibland surfar man förbi någon bild som är typ mörk. Bara, vi har så himla kul här på restaurangen. Man bara, jag ser ingenting. Varför lägger du upp där? Så. Förlåt, nu är jag taskig mot en del jag känner. Men så jag skulle verkligen... Det massor av Android-mobiler går bort om inte kameran är riktigt top-notch.
Mm-hmm.
Så jag skulle väl landa i Pixel kanske. Kanske.
Ja, ja jag vet inte. Jag har väl i min lilla Android-test här nu då, som jag var uppe i, jag vet, snart ett halvår.
Mm. Nej.
Ja. Konstaterat att jag gillar iPhone bättre som en daily driver, att bara ha i fickan, inte bry sig om, den ska bara funka, den ska bara finnas där.
Jag har en counter nu förresten, ni som lyssnar, på hur många gånger Magnus säger, det här funkar ju ändå inte i Android och så vidare. Helt nöjd där runt alltså.
Nej.
Nej.
Men det som, varför jag inte riktigt är helt, vad ska man säga? Vad jag kommer sakna om jag byter tillbaka till iPhone nu, det är ju det här smörgåsbordet av olika telefoner att välja mellan.
Mm.
För att om jag svarar på samma fråga som du just svarade på så säger jag ingen aning. Utan det är ju vad som kommer nästa vecka för nya modeller. För det händer ju nya saker precis hela tiden. Eftersom det är så många tillverkare så finns det ju liksom, det finns olika approacher, det finns olika sätt att se på det.
Mm. Men det är kul,
ja.
Tycker jag med.
För det är lite trist med Apple att är man inne i det ekosystemet, ja, då får man vänta det där året på att det kommer en telefon. Och är man inte nöjd med det, ja, vad gör man då? Liksom?
Det som jag gillar med det, alltså jag håller med dig om att det är kul att det finns ett stort utbud på andra sidan och man kan liksom, men det jag gillar med Apples approach är att, eller okej, den är inte alltid glasklar, men i perioder är de ganska tydliga. Du köper den här för min liksom best bang for the buck-modellen. Eller om du bara simmar i pengar, köp den här extravaganta modellen. Men det finns bara dem. Alltså, det har alltid varit lite lätt. Det har aldrig varit så här... Okej, lite krångligt är det, men inte så här... Det finns inte miljarder alternativ.
Nej.
Det är inte som att köpa så här en bil där du får en IKEA-katalog-tjock grej för att fylla i alla konstiga tillbehör du vill ha, utan... Nej. Det finns
men vad jag menar är egentligen att skulle jag gå och köpa en telefon nu som har det här iPhone-formatet, det vill säga den storleken, en OLED-skärm, en bra kamera, inga konstigheter, ingen vikbar, inget märkligt så. Då skulle jag gå och köpa en iPhone.
Mm.
Att köpa en Pixel 4 igen, det hade jag nog inte gjort. För jag ser inte fördelarna... Men det jag inte kommer kunna få så länge jag sitter med iPhone, det är ju vikbara telefoner, tror jag.
Eller?
Och liksom just de här lite mer speciella, och där man vågar testa lite nya gränser och nya gränssnitt.
Jag skulle också kanske vara lite mera nervös om jag satt på Android-sidan. Jaha. Kommer det något nytt nästa vecka som är häftigare än det här jag har nu läst på och vill köpa? Med iPhone vet jag. Det är nästa till september, lugnt. Det händer ingenting.
Ja, nej men faktiskt. Ja, men det gillar jag med Apple det här. Att du kan gå och köpa den på lanseringsdagen och veta att du blir inte blåst och kan köpa den billigare en månad senare på Black Friday.
Nej lite så.
Men det visste jag när jag köpte Pixeln här, att vid jul, om jag väntar bara exakt typ 2 månader, då kommer jag kunna köpa den här för 1 000 lapp billigare.
Mm.
Det är väldigt trist när man sitter där med och slår in kreditkortsuppgifterna liksom.
Mm.
Och vetar det.
Men ja, Jakob, jag tror att jag skulle nog gärna, om jag skulle göra det här som Magnus gör, då skulle jag nog kanske också ställa mig i Google. Så. Men nu är ju Pixel-telefonen jättesvår att få tag i, så det är ju, eller jättesvårt, men ja. Mm. Det är ju inte att jag kan gå till valfri hemsida nu och bara klicka hem den, eller gå butik för den delen. Så kanske, ja, jag skulle kunna prova Samsung, för jag gillar deras paneler väldigt mycket. De har väldigt stiliga, bra skärmar, och kameran är ofta väldigt bra. Även om de nu på sista flaggskeppen här verkar, av någon anledning så står det ju till och med på baksidan att det var hur många 100 någonting zoom. Mm. Och det är ju inte därför man kanske köper den kameran. Eller det är inte, man borde inte köpa den kameran av den anledningen.
Nej.
Men kameran med mycket mindre zoom verkar göra ett bra jobb. Så ja, kanske skulle jag prova någon Samsung också.
Mm.
Ja, det jag också gillar med Samsung lite grann, de är ju lite likt Huawei då, att de har lite av ett litet ekosystem runt sina grejer som funkar bra ihop. Men så, de har ju trevliga trådlösa lurar, de har ju den bästa klockan som inte är en Apple Watch och så vidare. Lite så, jag är lite lockad åt det hållet.
Mm.
Och så min andra kollega Andreas pratar sig ju varm om gränssnittet i, och de har ju runda klockor. Jag har ju i och för sig dissat runda klockor ganska hårt, men av alla de runda klockorna så är väl Samsungs, de man vrider hela boetten lite så här. Så det är lite, skulle kunna ramla.
Den är snygg faktiskt.
För att jag, skulle jag byta till en Android-mobil, då skulle jag nog vilja byta liksom alla mina grejer, så klocka och hela. För nu håller ju du på med någon jättejobbig hybrid med din Apple-klocka och en Android-mobil, och du har liksom inte riktigt... Du har inte bestämt dig för att stanna i Android.
Nej, men jag har nog hela tiden tänkt att jag ska tillbaka därifrån.
Exakt.
För som daily driver. Liksom,
och sen... Men skulle jag byta, då skulle jag nog bestämma mig för att då byter jag.
Ja, ja men
och då,
så är det.
Och då hade jag nog kanske... Nej, Jakob, jag ändrar mig mitt i podden. Jag tar en Samsung.
Ja. Jag kan säga att om det är någon som någonsin har tänkt tanken att köra en Apple Watch och en Android-telefon och ett par AirPods, gör inte det.
Nej, det är en dum idé.
Ja, sälj dem och köp något annat.
Nej, men då skulle jag... Ja, nej, Jakob, nu har jag tänkt igenom det här lite bättre. Mm. Nu har jag ett bra svar. Du ska få det här svaret på Instagram också, så jag kan spara det i vår lilla frågelåda. Och ni som lyssnar, fick ni nu någon sorts våldsam klåda i fingrarna och vill ställa frågor till oss? Så gör gärna det. Vi tycker det vore jättekul.
Mm. Jag skulle nog säga också Samsung kanske just nu, på grund av de här, eller tack vare de senaste modellerna som kom.
Mm.
Hade du frågat för en månad sedan så hade jag, eller två, hade jag sagt inte alls Samsung.
Och nu när vi ändå har spenderat hela avsnittet med att prata om Huawei, jag skulle kunna faktiskt prova det med, för att de också har det här lite ekosystemtänket. Men Inte förrän vi har faktiskt sett att Af Gallery fylls på med de där grejerna jag vill ha. Mm. Och där, när det gäller dem, så saknar jag ju fortfarande en bra klocka då. Jag har bestämt mig för att jag vill ha en smart klocka. Så där, och det är inte Huawei nödvändigtvis som behöver göra själva klockan. Men det måste ju finnas en klockren klocka som funkar. Och där Android-klockorna har ju, de har tagit, jag vet inte om de någonsin kommer igen eller om de bara tagit paus. Eller, det händer inget jättespännande där just nu.
Ja. Jo, jag tänkte säga, jag fick en liten insikt här när du pratade om det. Vad jag skulle vilja göra, jag skulle vilja bygga en egen telefon.
Magnus, typiskt det är ju att säga en sån här grej. Ja.
För det finns...
Kit att köpa från AliExpress.
Nej. Det finns ingen telefon på marknaden som matchar mina behov. Mm. Perfekt.
Nej.
Så det kanske, man kanske ska starta någon, göra som Escobar. Nej.
Inte som Escobar. Men du skulle kunna göra som de där... Jag träffade något trevligt, väldigt unga ingenjör, eller entreprenörer, som hade åkt till Shenzhen, vad heter det? Shenzhen.
Ja.
Och liksom letat fram någon hörlurgrej som de hade brandat och börjat köpt hem en, inte en container, men du vet, ett lager och börjat sälja här hemma. Någon sån grej kan du väl göra?
Ja, det finns en YouTube-kanal som jag följer, Strange Parts, som jag gillar. Han, det är en kille som bor i Shenzhen som är elektroniskt intresserad och åker runt på fabriker och pratar med dem och på de här marknaden och letar delar. Och han har i princip byggt en egen iPhone utifrån liksom spare parts som han har köpt på marknader och modifierat in hörlursuttag i en iPhone 8 och bytt minne i en iPhone. Allt möjligt så här. Han skulle man säkert kunna ta hjälp av, tänker jag. Ja, följ den ifall inte
du, nästa avsnitt får vi återkomma till din drömtelefon, så utkänner jag. Det finns grejer att dra i här, Magnus. Bra! Det här får jag ju dra med dig. Fila lite på hur din drömtelefon skulle se ut.
Ni kan ju också skriva ner kanske någonstans om era drömtelefoner.
Mm. Ja, mejla eller kör på Instagram.
Ja.
Och om någon av er nu bara, nej men gud, varför finns ni inte på den här kanalen där jag vill prata med er, så får ni väl säga till.
Och då tänker jag så här lite, ja men formfaktor. Ska den vara en viktelefon? Ska det vara en vanlig telefon? Ska den vara
ratio,
stor? Ska den vara liten? Ska den vara platt, rund?
Bildförhållande kanske.
Ska det vara, är det viktigt med kamera? Är det viktigt med selfie-kamera? Ska det vara OLED? Ska det vara LCD? Ska det vara hög framerate? Ska det inte vara hög framerate?
Eller är priset det enda som betyder något?
Ja. Och sen får ju gärna de här sakerna gå ihop också. Så att vill man kan ju inte få allt och lågt pris kanske.
Alltså det vore ju en utopi. Ja. Det kommer aldrig hända, tror jag. Inte så länge kapitalismen segrar.
Utan mer kanske åt vilket håll man skulle vilja glida åt, så att säga.
Mm. Ja, bra. Spännande. Ska vi ska kasta absolut in handduken? Ja. Barnen har vaknat 18 gånger ungefär.
Jag skulle vilja avrunda lite just kring Huawei.
Gärna.
Jag gick nog dit idag med inställningen att det här kommer bli någon form av säljsnack där jag bara kommer gäspa och tycka att de är knäppa, typ. Jag måste säga att jag blivit positivt överraskad över hur de ser på det och att det faktiskt kanske skulle kunna bli någonting. Jag är inte övertygad, det är en annan sak.
Alltså de har absolut inte kastat in handduken och tänkt, suck, vi får stanna i Kina och hålla oss här. Utan de vill fortfarande vara en global spelare med en global liksom affärsidé. Och de har en väldigt ambitiös plan nu för att fortsätta utan Google så mycket de kan. Och istället, och de har ju kapaciteten att göra det här.
Mm.
Så precis som om Samsung skulle kunna kasta bort Google också och köra egna grejer. De har ju som eget operativ till sin klocka och så vidare. Så jag menar, de skulle också kunna göra något liknande, kan jag tänka mig. Så ja, nej. Problemet är ju det uppenbara. Kommer det inga appar till App Gallery, så kommer det heller inte funka.
De har någonting svårt framför sig här, men jag hoppas att de lyckas faktiskt, att vi får ett tredje ekosystem.
Mm.
Jag vet inte om jag har tänkt att Huawei skulle vara det tredje, men det kanske är så. Jag vet inte riktigt.
De är en av möjligheterna i alla fall.
Så det de får sikta på nu, det är ju att fortsätta med den här transparensen.
Mm.
Att visa vad de gör och hur de gör det.
Mm.
Open source, lite som Microsoft har blivit bättre på. Och att liksom Kina-avdelningen av företaget också kör samma transparens. Liksom. Att vi tyckte att den svenska liksom avdelningen här, de var ju väldigt öppna och trevliga. Jag förstod det som på några av branschkollegorna, så att det inte alltid har varit så. Så att, ja, nej men jag, ja, jag tror inte att skulle jag testa den idag skulle jag gissningsvis inte vara supernöjd. Men det är inte så konstigt, de har ju bara kört det här i 6 månader.
Nej, alltså App Gallery finns ju. Ni som har Huawei telefoner kan ju, alltså, det är bara att titta. Det saknas jättemycket saker idag. Ja. Så är det. BankID finns, men sen är det mycket annat som saknas. Och sen kan ju, i mångt och mycket går säkert en del av det där att lösa utan att bryta mot några lagar eller så vidare. Men för det har ju folk testat. Hur mycket Google-grejer kan man liksom köra i utan att det slutar funka och så vidare. Och massor av appar går att ladda ner. Vissa saker gick att ladda ner via Amazon. Jag har inte läst på helt. Men så här, det går att komma runt en del av effekten av den här svartlistningen från USAs håll. Och så. Så att,
nej, men då får vi väl önska Huawei lycka till.
Vi får ju fortsätta. Ja. Det är inte det sista vi har hört om App Gallery, nej, helt klart.
Vi får försöka lägga vantarna på den telefon någon gång och prova själva. Att stå och klämma så här i 5 minuter. Det,
ja, kan inte mycket. Du köpa en Mate XS? Du som är sugen, menar
jag. Ja, jag är lite sugen på riktigt, men fast ändå inte. Jag kommer inte ha några appar nu i början. Ja. Det som var lite surt när man satt där och stod där och så här, ja men det här är en schysst telefon, synd att jag inte kommer kunna köpa den typ. Det var liksom så jag tänkte när jag stod där. Alltså inte då, ja, prismässigt också, men mer av att appar inte finns. Liksom, att det här är inte hållbart. Men så det, jag hoppas att de slår.
Alltså problemet med exakt den där vikbara lyxtelefonen du stod och klämde på idag är ju att, för jag tänker så här, på ett sätt så skulle det kunna vara, du vet, som när jag bytte till den här Nokia gula banantelefonen, att man kunde göra det här för att jag behöver ändå inte ha mobilen till något annat än typ sms och telefonsamtal. Då kan man ju skaffa sig en Huawei-mobil just nu, exakt just nu. Men så är det ju inte heller, för att den där telefonen vill man ju verkligen kunna vara lite produktiv på.
Precis.
Ja,
vi tackar för oss.
Förbeställ en Mate XS nu om ni vill. Kanske går vi mot en framtid där det finns 3 stora appbutiker.
Maila oss era drömtelefoner på teknikparon@gmail.com.
Dit går också att maila alla tips på hur man får barn att sova mer sammanhängande så att man kan podda lite oftare.
Besök oss även på Instagram, teknikparonpodden. Och
kom ihåg att tvätta händerna, folk.
Ja.
Länge och väl och skrubba ordentligt. Mycket tvål, mycket varmt vatten.
Och kom ihåg att rekommendera alla era vänner nu att lyssna på oss.
Ja, precis. Nu när det är vår och så vidare vill vi podda mer.
Nu när ni sitter hemma och inte har något att göra så kan ni
podda mer. Lyssna mer, ja.
Ja.
Ha det fint allihop.
Hej, hej.
Vi heter Teknikperronpodden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något, tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikperron@gmail.com.